Hur ser slutet på en sorgeprocess ut? När en sorgeprocess går till en god läkning, vad händer då? Ja, det blir ju någonting som har med uppståndelsen att göra. Att uppstå från de döda. Det är ju så man tillfrisknar efter en skilsmässa eller efter en sorg. Man uppstår från de döda. Vi ska läsa lite grann i Saltaren, för att på långfredagens förmiddag så läste vi ju en hel del psalmer i Saltaren om Jesu lidande. Och då kan vi ju också läsa om uppståndelsen och uppståndelselivet, så att säga, i Saltaren. 126 psalmen tycker jag är fin. Egentligen tror jag det är en psalm om Israels folk när historien är slut. Det är folket som har fått gå igenom ett lidande som inte liknar något annat folks lidande. Just därför att det var det utkårade folket och är. Men vi kan också ta åt oss, därför att det här gäller ju tillvaron både i stort och i smått. När Herren åter upprättade Sion, då var vi som drömmande. Då blev vår mun uppfylld med glädje och vår tunga med jubel. Då sa man bland hedningarna, Herren har gjort stora ting med det. Ja, Herren hade gjort stora ting med oss. Över det var vi glada. Herre, upprätta oss igen så som du återför bäckarna i sydlandet. Det som sår med tårar ska skörda med jubel. Det går ut gråtande och bär sitt utsäde. De kommer åter med jubel och bär sina kärvar. Det här är ju på något sätt hela människolivet i en enda sammanfattning. Därför att det verkliga jublet, det ser man bara hos den som har gått igenom dödsskuggans dag och kommit ut på andra sidan. Nu går det att få folk att sjunga forte fortissimo. Men det är ju inte det det handlar om. Det verkliga jublet, det kanske inte kommer i en människas liv förrän man har både fått smaka vandringen genom dödsskuggans dal och fått erfara uppståndelsekraften när Herren för en ut. 23:e psalmen känner vi ju väl till. Och den är ju liksom en likadan bild. Där vi får veta att vägen till saligheten går genom osaligheten. Vägen till ljuset går genom mörkret. Vägen till glädje går genom sorg. Det börjar ju så idylliskt. Och man tycker, varför kan inte få fortsätta att vara så? Men Adam var dum. Om han inte hade totat till det, så hade det aldrig blivit så här. Jo, det hade det säkert, för då hade du och jag totat till det istället. Därför att de gröna ängarna där det börjar, ja, det är så att säga inte slutstationen och kan på något vis inte vara det. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter få bo i Herrens hus, evinnerligen. Herren har mycket större tankar än de gröna ängarna. Och ibland kan vi drabbas av lite förnöjsamhet på fel ställe, så att säga. Därför att han vill ändå föra oss till någonting som är vår yttersta bestämmelse. Och dit kommer vi inte i en första klass kupé med luftkonditionering och servering vid sätena. Utan dit kommer man genom en mödosam vandring. Inte upp på de vackra utsiktsplatserna utan ner i dalen där man ingenting ser. På andra sidan står ett bord dukat. 22 salmen läste vi fredags. Och vi läste ju om honom som är en mask och inte en människa till vanära bland män, föraktad av folket, som det står i 7 versen. Och vi känner ju igen Jesus. Men vi kan också känna igen oss själva. Det är ju ungefär så man känner sig efter en skilsmässa. Jag är en mask och inte en människa. Det är så man kan känna sig efter ett överraskande dödsfall. Övergiven totalt. Men nu ska vi läsa, så att säga, om uppståndelselivet. Det som öppnar sig bortanför det här. Och som vi sträcker oss efter så länge vi ännu är. I sorgen, i smärtan, i saknaden, i övergivenheten. Vi börjar läsa i 22 versen. Fräls mig från lejonets gap. Ja, du bönhör mig och rädda mig undan vildoxarnas horn. Då ska jag förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag prisa dig. Ni som fruktar Herren, lova honom, ära honom, alla Jakobs barn, och bäva för honom, alla Israels barn. Ja, han föraktade inte den betrycktes elände och höll det inte för en styggelse. Han dolde inte sitt ansikte för honom, och när han ropade lyssnade han till honom. Genom dig ska min lovsång ljuda i den stora församlingen. Mina löften får jag infria inför dem som fruktar honom. De ödmjuka ska äta och bli mätta. De som söker Herren ska få lova honom. Ja, era hjärtan ska leva evinnerligen. Alla jordens ändar ska betänka dig och omvända sig till Herren. Hedningarnas alla släkter ska tillbe inför dig. Till riket är Herren, så han råder över hedningarna. Ja, alla mäktiga på jorden ska äta och tillbe. Inför honom ska knäböja alla de som måste fara ner i graven, de som inte kan behålla sin själ vid liv. Kommande ättled ska tjäna honom. Man ska berätta om Herren för ett annat släkte. Man ska träda upp och förkunna hans rättfärdighet. Ja, bland folk som ska födas, att han har gjort det. Genom dig ska min lovsång ljuda i den stora församlingen. Och här möter vi det förunderliga igen. Den verkliga lovsången. Den tänds när Herren uppväcker oss från de döda. Den väcks när Herren för oss ut ur dödsskuggans dal. Och det betyder ju att när en sorgekris eller en separationskris avslutas och Herren har liksom fått föra den till mognad, så slutar den i tacksamhet. Det är det förunderliga. Det är det vi minst av allt skulle vänta oss. Men där är målet. Vi kan se det i sorgen efter en bortgången anhörig. Att när sorgen är slut, det som då upptar ens tankar är trots allt inte att den döde är död, utan tacksamheten över den tid vi fick tillsammans. Man kan inte ta sig det tillståndet. Man kan inte peppa upp sig till det. Det är ingen idé att försöka att manipulera fram det. Men man kan be Herren att han för sorgen till den mognad och till den fullbordan där man kan tacka för de åren som man hade. Det kan vara svårare efter en skilsmässa, men för Gud är inget omöjligt. Att man inte bara minns åren då allting strulade, då man inte bara tänker på den outsägligt smärtsamma stund då han eller hon sa, nu vill jag inte längre. Nu har jag hittat en annan. utan där man ändå kan ta emot det som var och som var positivt. Och ibland kan tacksamheten infinna sig på annat sätt och i annat sammanhang. Jag kan själv säga att innan jag träffade Marianne så råkade jag ut för en separation som var så oerhört smärtsam att jag bara tänkte att detta med äktenskap, det får vara. Jag utsätter mig inte för detta en gång till. Jag gör det bara inte. Och det var som en skilsmässa. Om det så än inte var, så att säga, ur ett äktenskap. När jag sen några år senare träffade Marianne och fann att, jo, jag vågar. Det här fungerar. Och vi gifte oss, och det gjorde det. Jag tror jag kan säga att det inte många dagar du har inte någon gång har tackat Gud för det äktenskapet. Och det skulle jag inte ha gjort på samma sätt om jag inte hade haft den smärtan innan. Mina löften får jag infria inför dem som fruktar honom, står det här i psalmen. Och det handlar ju på något sätt också om att den verkliga tjänst som Herren vill föra oss ut ur, den är kanske ofta inte möjlig förrän vi fått erfara något av uppståndelsekraften i vårt eget liv. Då låter han oss infria våra löften till honom. Jag ska förkunna ditt namn, står det här. Då ska jag förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag prisa dig. De ödmjuka ska äta och bli mätta. De som söker Herren ska få lova honom. Ja, era hjärtan ska leva i vinnerlig. Att förkunna Herrens namn för det ödmjuka, det är ju bara de som kan ta emot. Anledningen till att det är så svårt att utbreda Herrens namn i våra rika länder idag är ju att det finns så få ödmjuka. Det är bara de ödmjuka kan se och ta emot. Och det kan ju vara en smärta så god som någon att förkunna hans namn. Och liksom känna att det studsar tillbaka. Men det beror inte på att du gör fel eller på att du är ett dåligt vittne. Vi får ändå ge det glada budskapet vidare i trohet mot honom. Vi ska titta på några psalmer till. I slutet av många av de psalmer som handlar om en ensam lidande man så kommer liksom slutvignetten med uppståndelselivet. 28:e psalmen. Sjätte versen. Där säger den ensamme lidande mannen plötsligt så här: lovad vare Herren, ty han har hört mina böners ljud. Herren är min starkhet och min sköld. På honom förtröstade mitt hjärta och jag blev hjälpt. Därför fröjdar sig mitt hjärta och med min sång vill jag tacka honom. Herren är sitt folks starkhet och ett frälsningens värn är han för sin smorde. Fräls ditt folk och välsigna din arvedel och var deras herde och bär dem till evig tid. Du vet, när man kommer ut ur dödsskuggans dal så är man aldrig densamme som man var före dödsskuggans dal. Den som har genomgått en skilsmässa har alltid såren kvar på ett sätt. Jesus håller fram sina händer efter uppståndelsen och säger: se, här är hålen. Stick din hand i min sida, såret finns kvar. Ja, det gör det. Men mitt i vanmakten och mitt i smärtan har man upptäckt en trygghet som man inte kunde se så länge man inte hade några sår. Ett skyddsnät som man inte kunde se förrän i det ögonblick man föll. Och det förunderliga efter en sån här process, när den går till en mognad i Jesu namn, det är att jo, man har såren kvar. Och ändå har man mognat in i någonting som inte var möjligt utan sår. Den förtröstan som uttrycker sig med orden: Herren är min starkhet och min sköld. Den är kanske inte möjlig förrän man fått smaka sin egen vanmakt och hans räddning ut ur den vanmakten. Och det kanske inte är 10 minuters vanmakt eller 4 mikrosekunder, utan det kanske är en vanmakt som sträcker sig genom år. Men när man upptäcker vägen ut ur den vanmakten, när Herren för en ut och man plötsligt ser, jo visst, han var ju med. Han var med hela tiden. Jag hörde bara pickandet av hans käpp och stav, men nu ser jag han var med. Då kommer man in i det förunderliga tillståndet att man kan vara så att säga en sårad människa och ändå starkare än om man inte hade blivit sårad. Jag har en massa texter på gång här, men vi kan naturligtvis inte ta alla. Om någon är intresserad så rekommenderar jag psalmerna 30, 31, 34, 35, 40 och 55. Så ska vi gå till den sista psalmen jag har satt upp. Ni ska ju hinna att prisa Herren också. Det brukar ju ofta heta att vi predikanter är ostoppbara. 116 psalmen ska vi gå till. 30, 31, 34, 35, 40 och 55. Ja, det var det. Den 116 salmen. Får ni bedriva lite självstudier. Tack. För den 116 salmen ingick alltså och ingår fortfarande i det judiska påskfirandet. Det är en av de psalmerna som man sjöng innan man gick ut i Getsemane. Och vi ser i början där, vi läste ju den på fredagen också: dödens band omvärvde mig och dödsrikets ångest grep mig. Men nu ska vi ta så att säga uppståndelseaspekten från 8:e versen. Ja, du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag ska få vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror, ty därför talar jag. Jag som var storligen plågad, jag som måste säga i min ångest, alla människor är lögnaktiga. Hur ska jag löna Herren alla hans välgärningar mot mig? Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill infria åt Herren mina löften, jag i hela hans folks åsyn. Dyrt aktad i Herrens ögon är hans frommas död. Ack Herre, jag är ju din tjänare, jag är din tjänare, din tjänarinnas son. du har lossat mina band. Dig vill jag offra lovets offer, och Herrens namn vill jag åkalla. Jag vill infria åt Herren mina löften, ja, i hela hans folks åsyn, i gårdarna till Herrens hus, mitt i dig, Jerusalem. Halleluja. Jag tror, ty därför talar jag. Jag som måste säga i min ångest, alla människor är lögnaktiga. Och det handlar ju inte bara om att ha en tro som är en religiös åsikt. Utan det är att ha förtroendet tillbaka. Förtroendet för livet självt. Ibland talar vi om självförtroende, men det är ju ingen särskilt biblisk term. Ty vi är skapade för att ha förtroendet för Gud. Herren är min starkhet och min lovsång. Men varje människa behöver ett förtroende. Ty med förtroendet följer mod. Och ett brutet mod kan ingen bära, det läste vi häromdagen. Att få tillbaka det förtroende som gör att man åter kan räta sig upp, resa sig ur förnedringen, ur vanmakten, ur svagheten. Kanske sedan man måste säga i sin ångest, alla människor är lögnaktiga. Det går inte att lita på någon. Det är ju ett vanmaktstillstånd. När man känner det så. Att bli löst ur den vanmakten, det är ett stycke uppståndelseliv. Det är en uppståndelse från det döda. En uppståndelse att sträcka sig efter. Så länge ännu vandringen pågår i dödsskuggans dag. Dig vill jag offra lovets offer. Jag vill infria åt Herren mina löften i hela hans folks åsyn. Att offra lovets offer. Ja. Det är något mer än att bara sjunga förstås. Och vi har väl alla erfarenhet av stunder. Då vi kunnat verkligen tillbe Gud. På ett sätt som vi erfarit att detta är ett lovets offer. Nu finns hela jag med i tillbedjan. Han har låtit mig uppstå från de döda. Jag har återkommit till livet. Jag har inte bara återkommit till den punkt där jag var förut. Jag har återkommit till ett nytt liv. Till ett liv där såren finns, men uppståndelsekraften finns också, och den väger tyngre. Den uppståndelsekraft som liksom bara kan finnas och kan flöda genom en sårad människa. Jag vill infria mina löften åt Herren. Ja, det är kanske först när vi har gått genom dödsskuggans dal som vår tjänst inför Gud kan bli en tjänst utan träldom. Utan allt presterandet och utan allt dåligt samvete för att man kunde ha gjort ännu mer än man redan gjorde och så vidare. Därför ska vi inte vara rädda när Herren för oss genom svårigheterna. Som jag sagt förut, man fastnar lätt och man börjar ställa alla möjliga frågor. Herre, varför tillät du det här? Var det du som fixade skilsmässan? Det måste i alla fall varit du som var inblandad på något sätt. När min man dog, eller när min hustru dog, eller när våra barn dog. Den sortens frågor leder ingen vart. Men gör bara att vi aldrig kommer ut. Vi blir kvar i dödsskuggans dal. Att vi istället får sträcka oss efter uppståndelsekraft. Kasta oss i armarna på honom. Kanske gråta ut tills det är färdigt. Han är ju all trösts Gud. Han klarar det. Det gör inte alltid människor, men han gör det. Och att vi hela tiden, också mitt i det smärtsamma, får ha så att säga en liten dörr på glänt emot frågan: Herre, på vad sätt vill du leda detta fram till välsignelse? Herre, hur kommer det uppståndelseliv att se ut som du för mig in i? Vad har du dukat bordet med på andra sidan dödsskuggans dal? Vad bjuder du på? Filet mignon kanske, eller vad kan det bli? Det kanske blir något för vegetarianer. Ja, vi får se. Men något blir det. Den vandringen är inte meningslös, fastän det känns så när den pågår. Vi går inte ut ur dödsskuggans dal under resignationens förtecken. Ja, livet blir inte bättre än så här. Utan vi som vandrar tillsammans med Herren, vi har något att vänta när han har låtit oss fullborda vandringen genom det smärtsamma. Inte bara på andra sidan graven. Vi ser det så ofta också på denna sida. Och därför är det väl värt mödan att göra vandringen. När ändå olyckan har kommit. När ändå smärtan och lidandet är där. Man får sträcka sig framåt. Emot uppståndelsen. Emot påskens under i ens eget liv. Vi är inte lovade hur lång tid det ska ta. Det är inte alltid det går på 3 dagar och 3 nätter. Men om vi inte förtröttas i att sträcka oss efter uppståndelsen, så kommer det. Och det är vår starkhet. Det är förvandlingen. Det är en så stor del av det som kallas helgelse. Och därför tillåter Herren det. Trots att det känns orimligt när smärtan är som hårdast. När allt är som tyngst. Herren tröstar. Och vi får också trösta varandra. Vi ska sluta i Romarbrevet 8. Romarbrevet 17:18. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ja, säger vi som är teologiskt fullfjädrade. Det blir vid de dödas uppståndelse. Ja, det är sant. Det är jättesant. Det är så sant som aldrig det. Men vi ser det redan på denna sida. Vi ser det redan på denna sida. Därför var vi gott mod. vare sig sorgen är färsk eller sorgen har plågat dig i årtionden. Var vid gott mot och sträck dig efter de dödas uppståndelse. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder ett bord för mig i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd i alla mina livsdagar. Jag ska åter få bo i Herrens hus, i Vinnerdin. Herre, vi talar så ofta om att du har vandrat den tunga vägen för att vi ska slippa. Och egentligen så gör vi våld på ditt budskap. För så fungerar varken Bibeln eller verkligheten. Ibland kommer vi in i de trånga tunnlarna. Ibland kommer vi in i en smärta som vi tycker att vi inte kan förstå hur du kan tillåta. Det jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Så vill vi då sträcka oss efter påskens uppståndelsekraft. In i vår övergivenhet. In i vår förnedring. In i vår saknad och smärta. In i vår brottningskamp med skuldfrågor och tomhetsfrågor. In i trötthet och uppgivenhet. In i modlöshet och människofruktan. Herre, låt uppståndelsekraft komma. Fyll oss med din nåd, med ditt mod, med din stillhet. Öppna vår mun så att vi kan offra ett lovets offer och förkunna din rättfärdighet mitt i den stora församlingen. Amen.